Hej.
Hej, hej.
Och välkomna till Kyrkopodden Kristianstad. Idag tänkte jag vi skulle prata med Carina Sundberg som är präst och ekoteolog. Och vi tänker prata lite grann kring temat att växa i tro, att jobba med sina bibeltexter och bibelställen och sånt. Var det en korrekt beskrivning?
Ja, men jag jobbar lite med Guds bilder också, tycker jag är en del av det vi ska prata om.
Ja.
Men ekoteolog och präst, det funkar alldeles utmärkt.
Ja, du kan ju börja med att förklara, vad är ekoteologi?
Vad är ekoteologi? Ja, men det finns väl många olika svar på det som alltid när det gäller teologi. Sådär. Men, men jag tänker att en ekoteolog, eller som jag som ekoteolog, gör upp med den här pyramiden som man ibland har tänkt sig att skapelsen och tillvaron är, har en pyramid där Gud är överst. Och sen så kommer män. Och det är ju kungar först och sen kommer vanliga män så att säga. Och så kommer kvinnor och så kommer barn och så kommer däggdjur. Och så kommer, ja, ända ner till amöbor och bakterier och det som är. Och då är det som är högst upp i pyramiden som är mest värt.
Mm.
Och viktigast i kyrkan och i världen. Och det som är längst ner är liksom minst värt. Och det kan man förbruka och bruka. Mm. Och människan har ju sett som Guds avbild, och det betyder att skapelsen, naturen, är till för oss. Vi är mera värda än djur och däggdjur och ja, till och med mer värda än mygg och sådär. Och det kan väl hända att det finns olika funktion i skapelsen för en mygga och en människa. Så. Men i ekoteologin så hänger allting ihop. Alla delar i ekosystemet är beroende av varannat och det är mera som en cirkel än en pyramid, skulle man kunna säga. Att vi lever av varandra, vi andas samma luft, vi behöver äta och ätas. Alla blir vi jord en gång. Det finns en massa saker som förenar oss. Och bakterier behöver jag. Vi läser mycket idag om tarmfloran till exempel, har lärt oss att till och med den är viktig. Alltså i vårat universum. Och i hela universum så hänger delarna ihop. Och Gud är en del av den här helheten. Verkar inifrån helheten. Mer än ovanifrån liksom. Investerar hela sin kärlek eller passion i skapelsen, i helheten. Och på ett sätt skulle man kunna säga att Gud står och faller med den. Och det är ju det som inkarnationen handlar om. Att Gud blir människa, Jesus Kristus, ja. Men Gud vet vad det är att vara skapelse. Känner och lider med sin skapelse.
Ja,
på något sätt. Är investerad.
Och det här med vårt uppdrag som människan fick att förvalta.
Ja, nej, men precis. Alltså... Och det där, det är ju också knepigt det där med att förvalta skapet. För då är det ju också lite grann att resten av skapelsen är till för oss och vi har ansvar att sköta den.
Mm.
Istället för att tänka att vi är en del av en helhet där vi har ett kärleksansvar. Eftersom vi är medvetna så har vi ju en kallelse i skapelsen. Den ropar till oss att vi ska göra det bästa. Vara goda. Omsorgspartner skulle jag kunna säga. Förvaltare är lite svårt ord på något sätt. För det låter ju som att den är vår att ta hand om. Men den är ju egentligen Guds och vi tar hand om varandra i skapelsen. Jag menar, de som har hund vet att hunden tar hand om dem på många olika sätt i deras liv. Och när de är ledsna så tröstar hunden och sådär. Så att man tar hand om varandra på många olika sätt i skapelsen. Utan att det är lika. För vi har olika uppdrag, kan man säga. Olika kallelse.
För ett par avsnitt sedan så pratade med Björn Wiel. Han pratade också om det. Han pratade om att den dagen vi satte Gud på ett moln i himlen. Så trodde vi att jorden var oss, var vår att använda. Att vi kommit från det här, är det panteist?
Ja, men precis, alltså det finns ju något som kallas för panteism. Och det betyder ju att Gud är i skapelsen. Men sen finns det något som kallas för panenteism. Och det betyder att det inte är riktigt så att Gud och skapelsen är samma sak. Utan att Gud är mer eller på något sätt genomsyrar skapelsen. Finns i den, lever, älskar, passionerat, ger liv. Om, det skulle inte finnas liv på jorden utan Guds passion i skapelsen, kan man säga. Men det betyder inte att Gud och skapelsen är samma sak.
Just det.
Det finns någonting mer på något sätt som har med Gud att göra. Men vi skulle egentligen behöva, alltså det finns ett ord nu när man pratar om skapelsen som den mer än mänskliga skapelsen. Vi har ju tänkt att vi är mer än skapelsen. Men istället för att prata man om den mer än mänskliga skapelsen, då är det djur och natur och växter och sådär. Att de är mer på något sätt också. Och att det är ett sätt att lyfta naturens värde, träden som vi nu, det är ju jättemycket snack om skogen och hur vi sköter våra skogar till exempel. Ja, men alltså de skogarna betyder någonting för helheten. Utan träd kan vi inte leva. Utan rent vatten kan vi inte leva.
Ja, precis. Och nu har man ju forskat i att även skogen kommunicerar med varandra. Ja. Och svamparna som finns i jorden är kanske då den största organismen som finns.
Precis, precis. Det finns så mycket kunskap idag som kommer från naturvetenskapen. Och som för mig också berättar någonting om Guds storhet.
Ja.
Och Guds investering i den här fantastiska planeten. Men som också är destruktiv. Och där vi också lever av att äta och ätas. Det finns rovdjur och vi människan är ju nu det värsta rovdjuret. Vi håller på att förstöra planeten.
Just det. Lite spännande att vi under också lång tid haft de här bilderna av planeten. Jag tänker vi har ju Yggdrasil, det här trädet va? Eller i nordisk mytologi. Och
träd finns ju väldigt många religioner.
Ja.
Som en del av berättelsen. Och det är ju spännande att vi har det i den svenska traditionen med Yggdrasil som du säger. Eller den nordiska. Mm. Men jag menar, som i Uppenbarelseboken så slutar det ju med träd. Där står det ju ett träd mitt i Jerusalem. Och det rinner levande vatten. Och det trädet har löv som ger läkedom. Och det är ju en bild för ett hopp. Som man kan meditera över.
Precis, det finns ju mycket i de bilderna.
Ja.
Och det är ju spännande.
Ja.
Jag tänker, bilder överhuvudtaget. Jag tänker, trädet som metafor, det använder vi som pedagoger väldigt mycket. Alltså att växten måste komma nerifrån och upp och inifrån och ut. Snarare än utifrån och in. Och att när det är hårt i livet så kommer åsrinna väldigt tätt på träd, men det innebär också att träd blir väldigt starkt.
Just det.
När det växer snabbt så blir det väldigt sprött liksom.
Mm.
Ja, det finns mycket saker där.
Ja, men och trädmetaforen, om man skulle liksom lyfta den mycket mer som en bild för hur Gud samverkar i skapelsen. Om livskraft, saven som flödar, som Guds livskraft, så är det ett annat sätt än att tala om Gud som kung. Som regerar över ett rike där människor lyder. Så det är liksom olika slags gudsbilder eller livsbilder hur Gud verkar inifrån skapelsen på ett annat sätt. Utan att säga att det är den enda bilden. Vi behöver ju många.
Just det. Och många bilder finns det i Bibeln. Eller hur? Och ibland motstridiga.
Ja, men så är det.
Och hur hanterar vi dem? Jag vet att vi pratade tidigare om ett bibelställe i Romarbrevet. Som jag tänkte jag skulle läsa väldigt kort. Eller du kanske kan det utan till.
Nej. Jag kan aldrig några bibelställen utan till. Jag glömmer det. Jag blandar alltid ihop och så.
Och då ska jag kolla. Det är Romarbrevet 8. Och då står det väldigt kort så här. Vi vet att hela skapelsen är en ropa som är födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi i vår väntan på Gud ska göra oss till söner, befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Men det är framförallt det första. Vi vet att hela skapelsen är en ropa som är födslovåndor. Att det är en bibeltext som du har jobbat med och jobbar med. Och
ja, nej, men precis.
Förföljer dig, kan man säga så?
Ja, men
eller
så är det ju.
Följer dig i alla fall.
Och jag är ju inte färdig med den och det tänker jag, det blir man ju inte med bibeltexter utan man man hittar nya vägar in och ut ur dem på något sätt och så. Mm. Jag tycker det är spännande att det här är en bild av ett rop. Och det här är ju en text som används mycket i ekoteologiska sammanhang och så. Som ett sätt att berätta om hur Gud... Ja, men dels hur skapelsen ropar och att det som händer nu i klimatkrisen är ett slags rop. Där skapelsen ropar. Haven ropar, isarna ropar. Och människor ropar med sin skapelse. Så vi ropar ju också med i den här texten. Och sen så är ju också den helige ande med och ropar eller vädjar med rop utan ord. Mm. Så det är som att vi och skapelsen och Gud ropar tillsammans. Och i det ropet så finns ju Guds röst, Guds vädjan till oss att ta ansvar. Att faktiskt höra. Jag tänker att i min tradition som är en evangelisk luthersk tradition i Svenska kyrkan. Där handlar det ju väldigt mycket om att kallelsen kommer utifrån. Mm. Alltså kyrkan är inte till för sin egen skull och jag är inte till för min egen skull. Utan jag möter min medmänniska. Och det har vi talat mycket om. Alltså det är medmänniskans nöd, grannen, barmhärtige samarien som går, tar hand om den som är vid vägkanten. Ja, men vid vägkanten idag så är naturen. Det är naturen som ropar. Fiskarna med plast i magen som ropar. Träden med granbarksborrar som äter upp dem som ropar. Och det ropet behöver vi höra. Och det är Guds rop också samtidigt. Så vi ropar tillsammans och vi har också en kallelse att svara på det ropet. Och då så är det ju häftigt med det där med födslovåndor. Att Gud liksom handlar det om att Gud föder fram liv i det som sker nu. Att det är en födelse på gång. Och jag tänker att Gud föder fram liv och har gjort hela tiden på många olika sätt. Alltså att det talas ju om att Gud ger liv. Men det här är ju en bild av en födelse, det är en bild av en kvinnokropp. Det är ju det man ser framför sig på något sätt. Mm. Och vi vet många av oss vad födslovåndor och vad krystverkar och vad det är liksom hela den här graviditeten och allt det som har med födelse och så. Att det är en berättelse om Guds kamp där det föds fram liv. Och det är ju en annan slags bild än att säga att Gud kämpar för oss, är den som strider för oss med sitt svärd och är kungen som för krig. Och man kan skriva Gud för oss på missilerna som skjuts iväg och sådär. Och säga att ja, men det är Guds missiler. Liksom. Det är det där krigiska språket behöver vi befria oss ifrån.
Vi har använt det rätt mycket. Vi ska vara en spjutspets mot framtiden. Ja. Vi ska rusta oss.
Det är mycket sånt.
Tänk om man skulle, vi ska föda fram framtiden. Vi ska vara en livmoder. Ja. Det är ett annat.
Eller vara barnmorskor för ja, liksom liv som föds. Eller hjälpa livet liksom så. Ja, alltså sån här födslobilden. Ja, den är häftig att fundera över.
Ja.
Utan att man fångar in den.
Ja, just det.
Men en annan del av födslobilden som jag har tyckt mycket om, det är ju det här med att när man är ett foster, en liten bebis i magen, så vet man ingenting om livet utanför. Och man kan känna ljud, man kan höra ljud, man kan känna ljus och rörelser och sådär och så. Ja, liksom. Men man skulle inte kunna berätta om hur världen ser ut utanför livmodern. Och så tänker jag att det också är med väldigt mycket födelse. Vi kan inte se hur det ska bli, vad som kommer. Det kan gå på både dåligt sätt och bra sätt. Liksom.
Mm.
Det föds fram liv, men det kan också födas dött liv.
Det är väl också en del, tycker jag, i den här bilden då, som du målar fram, att skapelsen, det var inte någonting som hände för 4000, 6000 år sedan, utan den pågår ständigt.
Mm.
Och att Luther pratar om var dag och sin gåva, eller sin nåd är given var dag, och det kanske också varje dag föds på nytt på något sätt.
Ja, nej men precis. Och då kan man liksom börja dagen med att tänka, men vad föds idag? Och då är det ju inte så att jag kan bestämma det. Utan jag måste ju vara med i flödet. Alltså go with the flow liksom. Mm. Så. Det som kommer till mig, det som föds fram i stunden, i mötet med en människa, i när vi skapar någonting nytt tekniskt som är bra för naturen. Mm. Eller när vi, för det är ju jättemycket kreativitet som pågår just nu också, för ett sätt att möta klimatkrisen på alla möjliga nivåer. Det sker naturligtvis, men det är många olika födslar som vi ibland inte berättar om. Utan vi ser dem inte som att Gud verkar ju där.
På vilket sätt har det påverkat dig i den här resan att in i ekoteologin? Eller har du alltid haft ditt intresse för det? Hur har det påverkat dina gudsbilder?
Nej,
eller din gudsbild?
Det har jag ju inte alltid haft. Jag är ju stadsbarn liksom, och trivs med asfalt och höghus och sådär. Och så. Det har jag alltid gjort liksom så. Och jag har varit ute i naturen, men egentligen varit väldigt mycket i mitt eget huvud när jag har varit ute. Fantiserat, jag tyckte om stämningar och sådär och så. Mina föräldrar är jättebra på att plocka bär och se fåglar och sådär och så. Men de har liksom, jag har missat det på något sätt. Så naturen har bara funnits där som en självklarhet. Och så har jag varit på en del retriter och jag tror att det är det som har hjälpt mig att upptäcka naturen, där man ju får i uppdrag att sitta ner, att vara, att stå under ett trä, att be, ligga i gräset och be, att gå i naturen. Och då har jag ju börjat se den på ett nytt sätt. Så att det är nog snarare så. Jag skulle nog säga att det är ett annat sätt att vara i bön som har gjort att jag har upptäckt ekoteologin på något sätt. Att den berättar, ja men så här är det ju.
Jag tänker David Thurfjell, heter han, Thurfjell. Mm. I Granskogsfolk pratar han ju. Jag just tänker det. Att de kanske upptäckt någonting, det vi kallar den sekulariserade svensken. Oh. När de går ut i skogen och egentligen beskriver att ja, Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. Det är lite...
Men det är ju också många där som då värjer sig mot det kyrkliga språket. För ja. Att de känner att det stänger deras upplevelse inne. Och där tänker jag att vi behöver... Därför behöver vi många olika sätt att tala om hur Gud... Alltså, skogen som en katedral. Att får man tänka så? Är det inte bara så att det är i kyrkorummet som Gud verkar? Det här Gud verkar i naturen. Och så tänker jag att jättemånga människor i vår kyrka, om nu talar om kyrkans människor eller vad jag ska säga, tänker att Gud finns i naturen och möter dem i naturen. Och ändå så blir det så svårt att hitta ett språk för det. Som gör att man inte kan dela det med andra då som... Nej, då, för då blir det trångt.
Mm. Det är också ett problem då, tycker jag. Det här språket är ju viktigt då, att ibland så tenderar vi att förenkla berättelserna och Bibeln och så, för att vi tror att den ska bli mer tillgänglig.
Mm.
När den kanske blir tvärtom.
Mm.
Mm. Om man inte människor känner sig hemma i just den bilden så då stänger man ut dem.
Mm.
Istället för att se att det finns väldigt många bilder i Bibeln och i de olika berättelserna också.
Ja, men precis. Ja, men om man tänker på Jesus och hur han var, om man har honom som en förebild eller vad ska säga, så var han ju öppen för många olika människor och deras olika berättelser och livserfarenheter. Och han samlade kring alla dessa måltider som han var med i. Det var ju huller om buller eller vad jag ska säga, även från gator och torg liksom så. Och det är ju ett förhållningssätt som jag tänker att man kan ha med sig också när det gäller ja, naturen eller vilka får plats runt bordet. Vems berättelser, vems bilder av Gud får plats runt bordet? Varför hotar den gudsbilden mig? Vad är det som händer i mig? Varför blir jag rädd? Eller vad är det som gör att jag känner mig befriad av en gudsbild? Och så där? Att föra de samtalen utan att säga att du har fel och jag har rätt eller så. Utan...
Så i det här ekoteologiska finns det då ett feministiskt drag i det också?
Ja, men det gör det ju. Ja, det gör det ju, därför att det handlar om värde, vilka man värderar. Att man ska få plats runt bordet allihopa, så att säga. Och att se varandra. Och ju mer man ser, det är i alla fall min erfarenhet, och då är jag bara en nybörjare i att se naturen, kan man säga. Men jag menar, om jag stannar upp och ser den lilla blomman, så händer det ju någonting. Jag kan skapa en relation, jag kan lära mig mer om den här fjärilen som jag ser, som jag inte vet vad den heter. Men alltså de här berättelserna, så upptäcker man att vi hänger ihop med varandra. Det är ju jättemånga som har börjat med biodling. Och plötsligt så händer det någonting med dem. De får en relation till bin.
Just det.
Och då, jag pratade, det var en kvinna som berättade för mig att hon hade en gård. Och då tänkte hon liksom när hon flyttade in där att de andra bodde ju där före henne. Alltså fåglarna och insekterna och dagmaskarna och sådär och så. Så hur skulle hon leva här på en plats som var deras tillsammans? Och det förhållningssättet, wow, kan man tänka så? Så jag möter ju människor som har det här förhållningssättet mycket mer naturligt i sig än vad jag har. Och den här, wow, det här är vår gemensamma plats. Då kan vi ju förundras tillsammans. Då behöver ju jag vara varsam, lite som Franciscus var. Alltså att tala med fåglarna och så där och så. Utan att man, alltså vi behöver kanske också äta fisk. Ja, men hur tar vi hand om fiskarna i haven? Vi måste inte frossa denna överkonsumtion. Det är ju det som förstör våran planet. Men att äta och bli äten är ju en del också av evolutionen, av skapelsen.
Så är det en del av vår kanske utmaning som kyrka i dagens samhälle att hjälpa människor att knyta an till skapelsen?
Ja, det tror jag absolut. Att utan att vi alla behöver bli liksom biologer och kemister och veta allting. Men man kan titta på Vetenskapens värld. Bara det tycker jag är helt fantastiska program. Där man bara sitter och blir förundrad över Guds storhet. Även om de inte pratar om Gud överhuvudtaget. Så kan jag tycka att jag hör liksom det här mysteriet, det här förunderliga. I deras nyfikenhet, i deras berättarglädje. Wow! Är det så här det funkar? Eller vad förskräckligt, det här måste vi ju göra någonting åt liksom.
Just. Spännande. Så jag pratar om Guds rop genom naturen och skapelsen.
Mm.
Vi pratar om Gud, vår faders födselvånder.
Och gärna Guds moders födslovånder skulle jag säga. Även om det i Bibeln är väldigt mycket faderns födslovånder, så är det ju också egentligen en modersbild.
Ja.
Den kan utmana oss lite.
Ja.
Utan att det behöver göra upp. Jag älskar Gud fader, det är inte det handlar om. Men modersbilden berättar någonting mer om hur Gud är.
Mm. Vi tappar perspektiv.
Ja, ja.
Vi pratade också om att knyta an är en viktig del då kanske att jobba vidare med församlingen. Jag tänker att det handlar ju också om att hur är vi kyrka på bästa sätt idag i dagens samhälle? Och vi har kommit allt längre från de sakerna. Vi har på något sätt också avmystificerat eller avsakraliserat naturen.
Mm.
Som kanske också gjort att vi har kunnat exploatera den.
Mm.
Att den behöver liksom, den måste sakraliseras, kan man säga så?
Ja, kan man väl.
Ja. Så att, spännande. Om man skulle söka göra en sammanfattning, vad är det vi har pratat om?
Ja, Guds passion för hela skapelsen, där människan är en del. Men att vi har ett speciellt ansvar idag, och det är en kallelse, det är en gåva. Jag menar, Gud ger oss livet som gåva. Och i det finns också en kallelse och ett uppdrag att ta ansvar, att inte missbruka.
Mm. Och att inte se det som linjärt utan mer cirkulärt.
Ja, men precis. Det är någon slags vi hänger ihop. Och rörelsen vi kontrollerar ju inte vägen framåt. Nej. Men vi tar ett steg tillsammans i taget liksom.
Ja, just det. Och är det så att vill man veta mer om detta så skriver du en del artiklar och lite sånt bland annat i Svensk Kyrktidning.
Och det finns en vad kallas det då? För en hemsida som heter Skapelse och existens. Där finns det också en hel del artiklar och Så det kan man googla på, skapelse och existens. Och där finns det artiklar och det finns också predikutkast som många olika skriver och sådär och så. Så man kan få lite mer kunskap bland annat genom att läsa där.
Ja. Tack för detta, Karina.
Tack så mycket.